lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu hunnit till Johannesevangeliets 7:e kapitel som innehåller den underbara sanningen att Jesus är livets vatten. Och han utlovar den helige ande till alla som tror på honom. Johannes kapitel 7 och vers 1. Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra, eftersom judarna var ute efter att döda honom. Sedan är ett typiskt uttryck för Johannes som ger oss en kronologisk ordning på händelserna. Det är nu cirka ett halvt år efter det vi läste om i kapitel 6. Men Johannes nämner inget mer från den verksamheten som varade från påsken, Johannes 6:4. Det var strax före judarnas påskhögtid. Och nu fram till lövhyddefesten som det står om i Johannes 7:2. Judarnas lövhyddofest närmade sig. Johannes återger alltså inget från dessa 6 månader av Jesu verksamhet i Galileen. Och det är tydligt att det var judarnas religiösa storsamling, lövhyddefesten, som var orsaken till att Jesus avslutade verksamheten i Galileen och gick till Jerusalem. Vers 1 avslöjar att det verkligen stormade omkring Jesu Kristi person. Ja, judarnas religiösa ledare gjorde nu allt de kunde för att döda Jesus. Men hans stund var ännu inte kommen. Men denna storm omkring Jesu person, den pågår ännu. Och vi läser vers 3 till och med 5. Hans bröder sade då till honom, stanna inte här utan gå till Judén, så att också dina lärjungar får se dina gärningar. Ingen verkar i skymundan om han verkligen vill bli känd. Om du gör sådana ting, visa dig då för världen. Inte heller hans bröder trodde på honom. Här handlar det alltså inte om lärjungar, men om hans halvbröder. I Matteus 13:55 så får vi veta deras namn, Jakob och Josef och Simon och Judas. Hans halvbror Jakob är den som har skrivit Jakobs brev. Det var ganska mycket senare, eftersom han inte vid denna tidpunkt trodde på honom. Och de ger honom ett råd som inte alls är användbart. Och vi läser vers 6. Men Jesus sade till dem, min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. Rådet de ger honom har sin bakgrund i deras otro. Men Jesus följer inte deras råd. Han vandrar efter den gudomliga planen som Fadern har lagt, fast och bestämt. Han vandrar inte styrd av denna världens visdom, inte heller efter sina egna tankar och önskningar. Han väntar inte med att gå, därför att han inte tycker att tidpunkten är passande. Han vandrar i Faderns bestämda plan. Han vandrar efter Guds vilja. Lägg märke till det lilla ordet, min tid är ännu inte inne. Jesus sa inte att han inte skulle gå till lövhyddefesten, men han skulle inte öppet gå med sina bröder för att få publicitet genom att utföra mirakel eller vad de nu önskade att han skulle göra. Han gick på den av Gud fastställda tiden och på det sätt som Fadern önskade, och han var inte ute efter publicitet. Verserna 7 till och med 9. Er kan världen inte hata, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden. Jag gör det inte den här gången. Min tid är ännu inte inne, och han stannade själv kvar i Galileen. Världen är emot Kristus, och orsaken är att Kristus säger inte bara ja till sanningen, han säger också nej till lögnen. Han är världens ljus. Han slår på ljuset, och ljuset avslöjar allt som är orätt, all synd och orenhet, och han fäller domen över synden. Och det är orsaken till att han är hatad även idag. Hans blotta närvaro dömer synden. Hans liv är en dom över all synd och orättfärdighet. Och det skapar hat hos människan som är ond. Jesus gick till korset därför att han älskar människorna. Och denna förlossande kärlek är det enda som kan smälta hatet i ett ont människohjärta. Se till exempel Saulus från Tarsus, som hatade Jesus och förföljde hans lärjungar och trängde in i hus efter hus, släpar bort män och kvinnor och låter sätta dem i fängelse. Han hatade Jesus, och han hatade alla som verkligen följde honom. Men när han lärde känna Herren Jesus som sin Herre och frälsare, så smälte isen i hans hjärta, och han kunde säga att nu lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig själv för mig, som det står i Galaterbrevet 2. Och vi läser vidare här i vers 10. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Jesus reser inte till Jerusalem för att uppenbara sig för världen som hans bröder menade han borde göra. Sannolikt så gick han tillsammans med sina lärjungar på sidovägarna och gick in i staden genom fårporten för att inte väcka uppmärksamhet. Och vi läser från vers 11 till och med 13. Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns. Det pratades mycket om honom bland folket. Några sa att han var en bra människa, andra att han vilseledde folket. Men ingen vågade tala öppet om honom av rädsla för judarna. Hur upptagna de religiösa ledarna och även folkmassan var av Jesus, det kan vi förstå genom den uppmärksamhet hans frånvaro fick. De religiösa ledarna sökte efter honom. Folkmassan viskade om honom, men ingen vågade tala öppet. Vers 14. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Plötsligt dök han upp i templet. Lövhyddefesten är en del av Guds almanacka och pekar på Kristi återkomst till jorden och de händelser som leder fram till detta. Han kommer överraskande. Han dyker upp plötsligt, oväntat. Och med hast ska han komma till sitt tempel, som det står hos profeten Malaki. Det ordet ska bli uppfyllt när Kristus återvänder till jord. Vers 15. Judarna blev förvånade och sade, hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Har du lagt märke till hur ofta vi finner Jesus undervisa? Lägg märke till hur han prioriterade Guds ord och hur ofta han undervisade sina lärjungar i ordet. Och hans budskap, ja, det var inte teorier eller andrahands information. Till och med hans fiender var tvungna att erkänna, som vi ser i vers 46. Aldrig har någon människa talat som han. Och vi läser vidare från vers 16. Jesus svarade, min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Att förkasta Jesu budskap är att förkasta Gud. I kapitel 4 och 5 sa Jesus klart att den som förkastade honom, han förkastade Gud. Kom inte och säg att Jesus inte klart förkunnade att han var Gud. Du kan förneka att han är Gud, men du kan inte påstå att skriften inte förkunnar att han är Guds jämlike, Guds son, frälsaren. Vers 17. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. När vi talar om att göra Guds vilja, går människans tankar ofta till lagen. Alltså allt det som Gud antingen kräver av oss eller förbjuder oss. Och även om det inte är det som Jesu ord siktar till, så tror jag lika väl att det kan vara nyttigt för oss att betrakta även den sidan av saken. Ta och läs ordet och studera verkligen vad Bibeln säger. Försök så att leva ditt liv i samsvar med vad Bibeln säger. Gör det som Bibeln säger är rätt och riktigt. Vänd dig bort ifrån allt det som Bibeln beskriver som synd eller orätt. Försök att leva så som Bibeln lär. Utan att fuska eller kompromissa, gör det ärligt. Utan att ursäkta dig när du ser att du inte klarar det. För om du verkligen gör det, så kommer du att upptäcka vem du egentligen är i Guds ljus. Och du kommer att erfara, inte bara att du syndar, men att du faktiskt har lust till synd. Att du hatar det goda. Som Jesus säger i Johannes 3:19. Och detta är domen, att när ljuset kom i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och när du upptäcker att din vilja är ond, du är Guds fiende, det vill säga du kommer att få erfara att Guds ord talar sant när den säger att du är förlorad och behöver frälsning. Du kan inte komma till något annat resultat om du verkligen tar Guds ord på allvar och försöker att inrätta hela ditt liv efter Bibeln utan att ursäkta eller kompromissa. Du inser att det inte finns förmåga hos dig att vara en kristen, och du börjar undra, hur ska jag då kunna bli frälst? Och nu börjar du ana något av vad Jesus menar när han säger, om någon vill göra Guds vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Men vi måste också säga att djupast sett är det inte lagen Jesus tänker på när han talar om Guds vilja. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 3 står det att vi har lärt känna Gud, förstår vi, av att vi håller hans bud. Och i Johannes första brev kapitel 3 vers 23. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Så att göra Guds vilja betyder alltså att tro på Jesus och ta vår tillflykt till honom. Det vill säga, tro på Gud när han vittnar om Guds eviga rådslut till frälsning för människan. Och som det står i vers 40 i Johannes 6. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Detta är den lära som Jesus kommer med. Att om du verkligen vill göra hans vilja så ska du förstå om hans lära är från Gud eller om han talar av sig själv. Johannes kapitel 7, vers 18. Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och det finns ingen orättfärdighet hos honom. Frågan är om människan verkligen vill lyssna till Gud. Vill de det? Då kommer Gud att tala till dem genom sitt ord. Och då kommer de att ta emot Jesus, han som kom för att tala för Fadern. Men tyvärr är människan oftast mera intresserad i en människa som söker sin egen ära. Hade Jesus försökt att starta en ny sekt eller kult, så hade nog dessa människor lyssnat. Men Jesus sökte inte sin egen ära, tvärtom så gav han all ära till Fadern. Och därför, som det står i första Korinthierbrevets andra kapitel, vers 14. Den naturliga människan tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför är det också så många som läser Bibeln, men ändå inte får något ut av det. Vers 19. Har inte Mose gett er lagen, och ändå gör ingen av er vad lagen säger? Varför vill ni döda mig? Här möter vi den lagiska människans hyckleri, som säger att Jesu bergspredikan är hans religion, eller som säger att han lever efter de 10 bud. Herren Jesus säger rakt ut: ingen av er gör vad lagen säger. Lagen är den spegel som uppenbarar för oss att vi är förlorade syndare. Lagen är viktig, inte missförstå mig. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla den. Lagen uttrycker Guds vilja. Men lagens uppgift är att visa oss att vi är syndare och att vi behöver en frälsare. Lagen är vår tuktomästare som driver oss till Kristus. Och vers 20 och 21. Folket svarade: du är ju besatt. Vem vill döda dig? Då sade Jesus: en sak har jag gjort som ni alla undrar över. Det är möjligt att folket inte visste att det var en komplott mot Jesus för att döda honom. Och Jesus refererar till undret vid Betesdadammen, för det hade skapat motstånd och aggression bland de religiösa ledarna. Och vi läser 22 till och med 24. Mose har gett er omskärelsen, fast den inte kommer bara från Mose utan från fäderna. Och ni omskar även på sabbaten. Om en människa blir omskuren på sabbaten för att Mose lag inte ska brytas, varför blir ni då uppretade på mig för att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten? Döm inte efter skenet, utan döm rättvist. Ceremonin med omskärelse hade sin början med Abraham, så den är betydligt äldre än Mose lag. Jesus visar dem deras inkonsekvens i det de praktiserar. I sina försök på att hålla lagen bryter de lagen. Om ett barn var 8 dagar gammalt på sabbatsdagen så bröt de sabbatsbudet genom att omskära barnet på sabbaten. Och de hade inga invändningar mot det. Och nu varnar Jesus dem för att döma efter skenet. Och det är väl problemet med de flesta av idag vi tömmer efter antagelser eftersom vi inte har alla fakta i saken. Vers 25 till och med 27. Då sade några av Jerusalemborna: är det inte mannen som de vill döda? Här står han och talar öppet och det säger ingenting till honom. Inte kan väl rådsherrarna ha blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi ju. Men när Messias kommer, vet ingen varifrån han är. Vi lägger än en gång märke till att det var delade meningar om Jesus. Och från vers 28. Då ropade Jesus, där han undervisade i templet: ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv. Det finns förvisso en som har sänt mig. Men honom känner ni inte. Jag känner honom därför att jag kommer från honom och därför att han har sänt mig. De ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Hans stund var ännu inte inne. Det är intressant att se att även om de var ivriga att döda Jesus kunde de inte röra honom. Därför att hans stund ännu inte var inne. Människan spår, men det är Gud som styr. Och vi läser verserna 31 till och med 34. Bland folket kom många till tro på honom och det sade: inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Fariseerna fick höra vad folket pratade om honom, och översteprästerna och fariseerna skickade ut sina män för att gripa honom. Jesus sade: ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma. Jesus talar om sin uppståndelse och sin himmelsfärd. De skriftlärda och fariseerna skulle aldrig kunna röra honom igen, medan lärjungarna skulle få uppleva hans närhet igen. Verserna 35 och 36. Då sade judarna till varandra: vart tänker han gå, eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? Vad menar han när han säger: ni kommer att söka efter mig men inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma? Genom sina fördomar och sin ovilja mot Jesus så missade de helt orden: jag går till honom som har sänt mig. Och så gissade de att han ville gå bort från Israel till de judar som bodde kringspridda bland grekerna. Stackars blinda religiösa ledare som inte kunde se mer än det ögat såg och som trots all sin religiösa kunskap och allt prat om Gud ändå var så främmande för himlen. Kort sagt så förstod de ingenting. Vi läser verserna 37-39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sade han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vad kräver Jesus av den som ska komma till honom? Är du törstig, säger Jesus, så kom till mig och drick. Den helige ande kom inte förrän på pingstdagen. Då blev anden utgjuten för att bo i det troende och göra dem till en kropp, där Kristus själv är huvudet. Och från vers 40. Några i hopen som hörde detta sade, han måste vara profeten. Och några sade, han är Messias. Men andra sade, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Det är likadant idag. Det finns så många meningar om Jesus. Sanningen om honom är, han var av Davids ätt och han föddes i Betlehem, i ett stall, utan mänsklig ära och makt. Och hade dessa människor verkligen varit intresserade, så hade de kunnat få stadfäst att födseln skedde i Betlehem och att han hade uppfyllt profetiorna. Det är högtid i templet, lövhyddefesten där man firar minnet om klippan som gav dem vatten under ökenvandringen. Och klippan som följde dem var Kristus. Nu står han själv mitt ibland dem och erbjuder livets vatten. Men med Bibeln som argument förkastar de honom som är ordet. Och det kommer alltid att vara delade meningar om Jesus helt till han återvänder i ära, makt och härlighet för att regera. Då ska alla knä böja sig. Och då ska var mun bekänna att Jesus är Herre. Vers 44-53. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. Det svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Alla gick hem, var och en till sitt. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 34 19 103 68 Stockholm.